Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Först ett budskap från vår samarbetspartner. En 5-1 igår för Rögle och 3 nya poäng till poängligaledaren Daniel Saar. Jonstorpspågen seglar mot sin bästa säsong någonsin. Det är även vind i seglet för Vågen försäkringsbyrå på Östergatan 22 i Ängelholm. Hör av dig om du vill åka med. Vågen för Vågen.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av dem som har återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
Den går hit, den går dit, den går runt en liten bit och den startar på ett kick, det är makalös manik. Linus Alin, Daniel Roth och så jag och Mattias Hjelm. Ska prata om en grönvit maskin i överlägsen serieledning, en överlägsen poängliga ledare, en överlägsen skytteliga ledare. Något sånt, va?
Gott att se igen, du har din första sjungande introt.
Faktiskt. Någon gång ska vara den första.
Och det är bara du och jag som är tillräckligt gamla för att komma ihåg den låten som du precis sjöng. Det var ingen låt som var bekant för dig, Alain.
Nej, aldrig hört den. Inte överhuvudtaget. Men det var ju underbart att jag fick ha den första gången från Mattias Hjelm i alla fall. Det känns ju positivt.
Så du satt och undrade, vad håller han på med? Eller?
Det gör jag ganska ofta i och för sig.
Vi var ju mer kulturellt svältfödda på 80-talet. Jag vill minnas att det var en riktigt rolig och härlig låt på den tiden.
Titta, här står en man Nick som ser rätt konstig ut. En jättestor mångäng med en förnicklad strut. Ja, det finns faktiskt en anledning till att jag sjunger på den här, Daniel. Du och jag hade en konversation textledes inför en intervju du skulle göra med, eller som du hade gjort med Cam Abbott innan matchen mot Oskarshamn. Och han pratade ju där om att det finns saker att göra bättre. Och då skrev jag till dig att när jag läste det så var det som att ja, men vi är ju inte maskiner, vi är ju människor. Vi kan inte vara perfekta i match efter match efter match efter match. Men det kändes som att han pratade om den maskin som du har varit inne på så många gånger och sagt att ah, nu kände vi igen maskinen igen. Och då fick mig att tänka på Mikael B. Tretows klassiska låten Makalösa manicken, Linus Alin. Så var det, så ligger det till. Så nu har du fått en bakgrund till det också.
Det kände jag att jag behövde, så tack så mycket.
Härligt, vi får väl börja prata om maskinen som taktade ut vid 19-tiden på tisdagen och till slut trumlade över Oskarshamn med 5-1 kanske.
Det kan man ju tro, att det var klockan 19, men med de reglerna så är det klockan 18. Vi får glömma båda två igår, Daniel.
Vi är mycket tacksamma att pausgroggen i andra perioden har gett oss den timmen till pappersdeadline så man inte behöver jobba på hjärtinfarkten just de kvällarna.
5-1 mot Oskarshamn då, och det blev ju en rätt speciell match på sitt sätt eftersom det inte är så ofta man ser ett jättelångt 5-3 spel efter 2 matchstraff i samma sekvens. Och då pliktskyldigt så dödade ju Rögle den matchen mot Oskarshamn. Ungefär så.
Ja, men det såg väl ut lite som man hade kunnat förvänta sig, ett lite halvrostigt Rögle från start. Om den här Skellefteå-matchen var en av de bästa man har sett i Catena Arena. Under säsongen innan uppehållet så var ju första tiden på Oskarshamnsmatchen kvalitativt 3-4 nivåer, kanske 5 nivåer sämre. Det har ju med båda lagen att göra såklart. Men Rögle innan det här 5-3-läget jobbar man ju sig till ett rejält liksom spelmässigt övertag som sen på något vis kulminerar i det här 5 minuters powerplayet. Och där 2 mål från Adam Tambellini där, och sen är ju matchen såklart död, för då stod det 4-1 på tavlan, va? Och det var väl ett Rögle som gjorde vad som förväntades av dem, helt enkelt, i den här omstarten. Varken mer eller mindre, en klart godkänd första match på sista upploppet.
Det var ju det nya, liksom, jag skrev det i min krönika, att det liksom, det går inte att jämföra det man ser nu med när det är publik. Liksom. Det finns ju kul och tråkigare matcher då också. Men det var ju väldigt annorlunda sett till hur många av de här matcherna i tomma arenor som vi sitter och tittar på. Det är ju så att du sa till mig, Linus, det är 56 minuter kvar. Typ när det hade gått 4 igår. Det var ju en sån match. Liksom. Det var ju ingen, det kändes liksom som att det hände ingenting. Så det var väl den ena sidan, och andra sidan kändes det som en, liksom en match som man väldigt sällan får se. Alltså många av de här matcherna i tomma arenor har ju varit helt känslomässigt döda. Alltså, det har ju varit som titta på en steril, liksom en operation. Det är inget liv, ingenting. Och så kommer Oskarshamn igår, det bara small överallt, det var liksom våldsamma tacklingar. Det kändes ju liksom som om det brukar vara så här, stela mingel i vanliga fall, så kändes det som de kom en 2.40 bara bresladda vid dörren, bak in med en bajsprängare och drog igång festen liksom. Det var någonting man inte alls var van vid. Det var ju liksom en riktig rallarslagsmål, kändes det.
Påminner nästan lite om de här matcherna Rögle kunde ha mot dåvarande Bofors för ett gäng år sedan, med dåsatsningar och ett jäkla liv efter avblåsningar och så. Alltså, om det hade varit 5000 pers i Catena igår, så hade det varit ett jäkla liv i luckan från läktarna. För det var många såna här tacklingar som hade rört upp känslorna. Och inte minst i den här sekvensen då när det blir dubbla matchstraff.
Jag tror lite grann, dels var det kanske att de hade 10 dagars uppehåll i tanken. Dels så tror jag att Oskarshamn liksom, ser inte ut som så många andra lag. De fullföljer liksom hej vilt och stenhårt. Och Samuel Jonsson sa själv till mig i en intervju då att han satt som en klisterlapp i sargen. Och det gjorde han ju. Och han var inte ensam om det. Jag tror att i vissa fall blev man nog, spelaren nog, lite överrumplad liksom över hur hårt de fullföljde. Det var ju inte liksom överfall hela vägen. Det var ju några som kändes över gränsen, men de spelade ju hårt och rejält och på ett sätt som jag tror inte alla backar förberedda liksom på, att det fullföljs så stenhårt i alla situationer.
Nu är ju Oskarshamn inget lag rent kvalitativt som går att jämföra med den hockeyn man stöter på i ett slutspel just nu, men Ted Brithén som jag intervjuade efter matchen, som ju gjorde sitt första mål sen återkomsten, för övrigt, han sa just det, han tyckte att det här var precis det Rögle behövde, just för att i slutspel så kommer det att fullföljas, det kommer att vara lag som försöker, precis som Oskarshamn försökte, och ta sig under skinnet på Rögle. Och då kan man inte bli överrumplad. Utan då behöver man sådana här typer av utmaningar. Och det var ett intressant perspektiv på det hela också, ju, tyckte jag. Och det har ju helt rätt i det resonemanget.
Och det var ingen så här fara med Ted Brithén och hans ansikte efter den klubba eller näve han fick där. Jag tänkte direkt där liksom, han som har varit ute för så mycket jobbigheter med sin käkskada som han hade tidigare. Han kom undan med allt i behåll den här gången.
Ja, det gjorde han. Han sa ju till mig i intervjun där att han blev liksom orolig när han fick smällen över käken där. Speciellt som han sa, eftersom han fortfarande är avdomnad efter förra smällen på ena sidan, så är det svårt för honom att förklara själv och känna efter om någonting har gått sönder. Men han insåg ganska snabbt ändå att det var okej. Och det var kanske tur för honom att han fick handsken i ansiktet istället för klubban. För då kan det gå väldigt snabbt och att saker och ting går sönder, helt enkelt.
I skrivande stund kan jag meddela att jag sneglat min mobil och såg att disciplinnämndens dom mot JC Lippon kom. Han som sulade Brithén i huvudet. Han fick 2 matcher för fighting.
Två matcher för fighting, okej. Okay. Och O'Brien som var det var som delade ut tacklingen på Anton Bengtsson blev väl inte anmäld om jag har sett det hela rätt.
Jag tror inte det, han var inte med i detta. Patrik Zachrisson fick 3 matcher för sin tackling i Djurgårdsmatchen. Men det skulle bara säga det sista där, jag håller med om det, det syntes ju att det var ju lite slutspelsvibb. För nu, man ser ju, det skrivas ju faktiskt upp, man såg ju på Oskarshamn hur mycket som står på spel för dem också. Det var ju, det såg ju ut som det gjort i Rögles bås i vissa matcher. De var ju helt sjövilda och tokiga där nere på domslut. Och, det skrivas ju verkligen åt nu. Kändes det som att, jag skrev det också, jag tror hade de hållit sig lite kallare så tror jag de hade kunnat göra match för detta. För så bra var inte Rögle igår, men det känns som att de satte lite fälleben för sig själv.
Och för alla er som lyssnar, ni som är vana lyssnare, ni vet ju att jag drar till med vissa överdrifter ibland. Och för dig som är ny här, vi hoppas att du finns med oss också, bland oss. Så är det ju så att det här med att Rögle överlägsen serieledare och att de har överlägsna poängliga och skytteliga ledare är ju såklart överdrifter. Växjö kan ju gå i kapp Rögle. Och Daniel Saar har någon eller ett par poäng ner till tvåan. Och Simon Ryfors något eller ett par mål ner till tvåan. Så det är mer sagt med en glimt i ögat. Men också en dos av sanning för att de faktiskt leder alla tre. Rögle, Daniel Saar och Simon Ryfors. Så fick jag det sagt också.
Det känns ju fortfarande märkligt och liksom bevakat Rögle som är det här laget. Man har ju sett dem så många gånger i det andra lagets läge som Oskarshamn är som strider och kämpar liksom. Och sen så blir det fel någonstans och så där motståndare som står lite kyligare och utnyttjar och dödar matchen i powerplay. Det är, jag tycker fortfarande att man får... ja men det känns... Är du lite surrealistisk fortfarande?
Du är inte hockeymässigt sett inne i det nya normala än.
Nej, det är jag verkligen inte. Även om liksom alla skyltar pekar ju hit och du har gjort det de senaste, ja, senaste åren så är det ändå... De är verkligen ett topplag på alla tänkbara sätt. De vinner matcher på olika sätt. Liksom. Som du sa, Linus, Skellefteå-matchen var ju otroligt liksom, kvalitativ match då liksom hela laget på den nivån och brottar ner Skellefteå. Igår så har det varit uppehåll och det ser ut på ett helt annat sätt och det är nya utmaningar om man får mål i arslet i början där, men ändå så hittar de sätt att hålla sig kyliga och vinna på.
Hur är det med dina krokusar?
Jo, jag ser att folk postar lite bilder här och var på att de poppar upp på marken. Men det är ju också lite en del av det absurda för att då, när den krokusen kommer så har ju supportrarna till det här laget sett sitt lag generalusla och upp och ner och becksvart i december och sen haft det här... liksom legat och hållit krampaktigt i den här krokusen och satt sitt hopp där att nu vänder vi det i alla fall. Det här är vi väl i alla fall bra på att avsluta starkt. Men nu är de ju liksom, det är ett annat läge där också.
De kan ju fortfarande avsluta starkt.
Det är fortfarande fullt möjligt.
Linus, något mer du vill lägga till matchen mot Oskarshamn eller ska vi blicka framåt på den här onsdagens träningsrapport?
Jag har faktiskt två kortare intryck som jag vill dela med mig av. Det handlar om enskilda spelare. Det första är att jag hänvisade till en intervju med Beten och att han gjorde sitt första mål. Och det är inte bara för målet, även om det säkert betyder en del för honom. Men du och Daniel diskuterade igår också efter matchen att det har ju hänt någonting nu åt det positiva hållet. Han såg ju ut och var... rostig helt enkelt när han kom tillbaka de första matcherna och gick inte riktigt att känna igen den gamle Ted Brithén, om de förstår vad jag menar, från förra sessionen i Rögle. Men nu känns det verkligen som att han börjar hitta rätt i de här bitarna som han tycker är så viktiga. Det här metodiska arbetet, timing, sådana bitar som gör att han kan spela sitt spel fullt ut. Det som var intressant var att i den här intervjun jag gjorde så pratade vi just om uppehållet och träningsmöjligheter. Och han kom fram till att en ordentlig träningsvecka som han har nu bakom sig under det här breaket hade han inte haft sedan augusti under försäsongen nere i Schweiz. Just för att han har suttit i coronakarantäner, de har haft extremt ryckigt schema. Inte kunnat, då givetvis när de suttit i de här karantänerna, inte kunnat träna utan bara kanske sitta på en träningscykel hemma eller något liknande. Och sen när de väl har kommit ur den har de varit ute och spela match snabbt för de ska komma i fatt i schemat. Så den träningsveckan kan nog ge ganska stora effekter för honom. Är inte allt för vild gissning. Det var första intrycket.
Har någon kan man få pausa? Ja, men kan man få pausa? Jag håller ju helt med där. Vi är med på precis till tanken. Det såg, han var ju inte med mycket i de första matcherna. Det såg ännu mer rostigare ut än vad jag trodde att det skulle göra. Det är väl för att man är van att han alltid, jag brukar alltid beskriva honom som en helikopter. För det ser alltid ut som att han liksom hovrar över isen och liksom de här rotorbladen och har liksom total kontroll över hela banan. Det är så ovanligt att se honom ha en så undanskymd roll. Men det hände ju någonting redan i Skellefteå-matchen. Han hittar väl något litet där och han är ju på väg åt rätt håll. Sen tror jag nog att de redan ut och vinna, skulle kunna vinna liksom serien utan han i toppskikt. Det viktiga är väl att han har honom redo att leda sin lina i när slutspelet börjar.
Absolut.
Det var den andra spaningen då?
Jo, men det handlar om den här tvåmålsskytten Adam Tamblini. Han har ju haft en lite ryckig säsong och gick jättebra i början, långtidsskadad, kommit tillbaka, sen varit borta igen och det känns lite som att han har enormt hög kvalitet. Det har vi ju sett med de målen han har gjort, men det har ju också känts som att han ni vet inte riktigt hittat det här flytet på lite längre sikt. Det känns som att han är på väg att spela sig i riktig målform nu. Jag tror att ni får ta de här siffrorna med en nypa salt för jag kollade innan vi spelar in. Men jag tror att det var att han har gjort 7 mål på de senaste 8 matcherna eller något liknande. Så han smyger lite i vassen och det kanske är en sån spelare. Han kanske är helt enkelt den typen som inte syns extremt mycket rent spelmässigt. Men när lägena dyker upp, då är han ju bevisligen där och nöjper in puckarna just nu. Och det är precis så Rögle kommer att behöva honom under slutspelet. Så det är andra spanen att han är liksom på väg någonstans nu på riktigt, tycker jag, Tamblini.
Det är också en intressant spaning. Jag tror att man kan mina intryck kan jag dela på två. För första så är det hans första säsong på den här nivån. Han gjorde en succéssäsong i Allsvenskan, men detta är hans första på denna höjden. Och den andra är att han har haft en lite ryckig säsong med ganska långt skadeuppehåll i början och något mer klabb längs vägen. Jag tror att en sån spelare är nog redo att göra någonting vassare nästa säsong. Om han liksom får göra en hel säsong så. Men han ser ju redan nu ut som ett hot. Han har ju så att det går Linus. Han har de jävla liksom slangbällarna han skjuter. Otrolig liksom hävstångseffekt. Kolla liksom de målen han har gjort. Liksom. Det är rätt många dragskott eller handledsskott där målvakten ser pucken. Det är åtminstone ingen i vägen men han ser inte den för han skjuter fruktansvärt snabbt och hårt. Så att, känns det som en nyckelspelare inför slutspelet redan.
Ja, precis som jag sa där, om den nu siffran stämmer, vilket jag tror att den gör med 7 mål på de 8 senaste på ett ungefär då. Totalt på de 33 matcher han har kunnat spela så har han gjort 14. Och det säger ju också lite om vart han är på väg någonstans rent målformsmässigt. Och trots att man tycker att han har smugit i vassen under hela säsongen förutom den här pangstarten. Så han ändå petat in totalt 24 poäng på 33 matcher under sin debutsäsong i SHL. Så jag menar, där är väl både kvalitativt krut att hämta nu. Men som du är inne på Daniel, framförallt inför framtiden. Om man nu ska hitta en, kan man inte ersätta, men om man ska hitta, om någon av de här bärande forwardsen försvinner till NHL eller KL eller Schweiz eller vad det nu kan vara. Om man behöver en ny första line-spelare så kan ju det vara en naturlig ersättare att lyfta upp. Om man får fria händer och säga om en eventuell framtid.
Ja, men en stark sommar till och i en fungerande omgivning från start med en center som man verkligen klickar med och en skadefri säsong, så känns det faktiskt som en spelare som skulle kunna vara med och slåss som segern i poängligan i SHL, skulle jag säga.
Ja, det tycker jag också.
Han har ju alla liksom attributen för det.
Men då får han slåss med Daniel Saar. Det är inte det lättaste att gå förbi i poängligan om Daniel Saar fortsätter Rögle.
Nej, det vet man ju aldrig. Men det är nog så. Får man kasta in ett tredje namn i den potten?
Kör, kör.
Ja, men jag tänkte bara, eftersom jag intervjuade Samuel Jonsson idag om det som Rögle, liksom att de sätter poängrekord här och målrekord och allt möjligt. Och han är ju själv, man tar det nästan för givet nu, men han är ju, man glömmer snabbt liksom att den killen var knappt ordinarie för säsongen och har varit så otroligt ifrågasatt. Han presterar ju på otroligt hög nivå hela tiden. Han är ju faktiskt en toppback i det här laget, match efter match, ihop med Niklas Hansson. Spelar mest nästan, täcker näst flest skott i laget, ligger topp 4 tror jag, plus minus. Han har vilken liksom resa den killen har gjort, så han är bara 22 fortfarande.
Ja, verkligen. Det är ju en spelare som också inte bara har förmågan som han har visat nu. Han verkar också ha, efter intervjun man läste, som du hade gjort med honom idag, Daniel, liksom huvudet på rätt ställe. Och nu har han uppnått en del av sina mål, som han sa i den texten. Och nu väntar han inte eller slår sig tillbaka, utan nu sätter han nya direkt. Alltså såna här, han vill framåt och uppåt hela tiden, nöjer sig inte. Han har ju gått på några minor under sin karriär också, så jag tror att de grejerna kan han nog ha väldigt stor nytta av nu när han har vind i ryggen. Det här att inte ta något för givet, inte sitta tillbaka. Han är väldigt väl medveten om hur snabbt det kan svänga åt andra hållet om man nu gör det. Så att för Samuel Jonsson finns det ju ingenting som indikerar på att han skulle vända neråt och ta en annan väg i utvecklingen än att fortsätta uppåt här framöver för Rögles del.
Och jag antar att Samuel Jonsson, Adam Tambellini och Ted Blitén, alla fanns på dagens träning.
Jag har satt den igen.
Oj, oj, oj.
Ibland måste man vara lirka lite grann så här och vara lite försiktig och spela in er och låtsas som att han vill byta ämne nu. Han vill över till nästa punkt på listan. Men jag försöker göra lite så där försiktigt.
Då ska jag göra en grej nu. Då ska jag säga detta är den
trudelutt. Har du gått på groggen eller?
Nej, detta är den trudelutt jag ska göra varje gång du gör en lyckad övergång till nästa ämne igen.
Kommer du ihåg den där trudelutten då?
Absolut.
92, 75. Blocket är uppe i luften hemma hos Daniel.
Men vad tror du om, vad säger det här bilden är?
Ja, jag ser en massa klammar. Jaha.
Ni kan se säger mig.
Jo, ja. att du har skrivit som Sören, för det är baksidan på blocket.
Jag har inte varit på jobbet så länge, så nu är jag på kartongen och skriver. Jag har inget block kvar. Jag har nött ut mina block. Rögle tränade idag 10.15. De var väl på inte så länge, 45 minuter. Samtliga spelare på is, även då Erik Jelina, som är den enda som inte är tillgänglig. Han har väl 3 matcher kvar på sin avstängning, va? Det finns egentligen inte jättemycket spännande att rapportera från träningen, för det finns inga större förändringar i laget. Laget är som det har varit nu. Marcus Johannesson igen. Samuel Johannesson är fortsatt utanför laget. Fortsatt sjunde back, spelar ju inte igår. Och på forwardsidan egentligen, jag behöver inte rabbla alla de kedjorna för att ni kan dem nu. Det enda som jag tyckte, eller det som möjligtvis där det finns någon slags rörelse, det är ju då i fjärde kedjan som brukar bestå av Adam Edström, Brady Ferguson och Taylor Mattsson. Leon Bristedt var ju inne och vikarierade där, kom in och spelade, gjorde 5-6 ystra minuter igår. Och de alternerade lite där under träningen, men jag såg att man efter träningen extra drillade de som, och det brukar vara de som inte är startande. Och där var då Jelina, och där var Johannesson, och där var också Adam Edström. Och det förstärkte mitt intryck från under träningen att Leon Bristedt var inte den som liksom klev åt sidan mest, utan det var snarare Edström och Mattsson.
Ja, men då talar jag i alla fall att det är Bristedt som spelar där mot Linköping på torsdagen såklart. Men det är också intressant för att det var väl lite den tesen vi drev här förra veckan, att Bristedt skulle få en annan typ av roll för att helt enkelt möta sina egna förutsättningar just nu efter coronan och hans väg tillbaka. Och det är väl precis det som verkar hända, eller?
Ja, det är min känsla också. Jag är rätt säker på att fjärde kedjan imorgon heter Leon Bristedt, Brady Ferguson och Taylor Mattsson. Och jag tycker Bristedt gav ett ganska liksom ystert intryck redan mot Oskarshamn, och tycker att han är inte mycket till bevisföring kanske, men jag tycker att han såg liksom rapp, och ibland har man nästan kunnat se på honom att han har haft liksom ett spelat med ett tyngdtäcke över sig nästan. Jag tycker att han ser så harmonisk ut, rappa ben och kreativ och företagsam, och så ut som att han hade kul idag.
Ska man tolka det här som att det egentligen Alin Roth som är Rögles tränarpar, Cam Abbott lyssnar på Röglepodden och sen tar han ut laget utifrån hur ni har resonerat?
Nej, det tror jag inte att du ska tro på. Nej, det tror jag inte.
Det är väl kul om vi gör 100 förutsägelser i den här podden om hur saker och ting ska kunna se ut, så är det väl ändå kul om vi får rätt någon gång.
Eller? Det är jätteroligt.
I så fall hade ju kanske inte Samuel Johansson suttit på bänken. Men han verkar inte lyssna på oss i det fallet.
Precis. Nej, ni får ta honom i örat.
Ja, nej, men det är väl så här läget är just nu. Det är väl ett gynnsamt läge. 4 omgångar för att sluta. Det är en helt skadefri trupp. Med någon slags liksom facit i hand. Nu var Jelina på is. Vi har ju vittnat här många gånger om att hans träningsnärvaro har diffat. Nu får han kanske lite tid att ta hand om eventuella skavanker och göra sig redo för spurten.
Men jag vet att du tog med en intervju därifrån också med en viss lagkapten som heter Mattias Sjögren.
Ja, men det gjorde jag. Om det låter som att han står och vispar smet till pannkakor, så gör han inte det. Han står och skakar någon sån här dryck i bakgrunden. Eller i bakgrunden, under tiden som han pratar i början. Jo, så är det. Vi pratar om diverse. Jag tog väl avstamp i gårdagens omstart och frågade vad han hade för intryck av den. Och då svarade han så här.
Jag tycker vi har en bra match. Lite seg start från vår sida. Vi gör kanske inte riktigt som vi hade pratat om innan matchen, men samtidigt så sett över hela matchen så spelar vi bra och kontrollerat. Det är lite mer fysiskt spel än vad det varit de tidiga matcherna innan, så att det var en omställning på det sättet, men jag tyckte vi klarade det bra, och det är de som drar på oss utvisningarna, så det gynnar oss.
Vad skiljer Oskarshamn från alla andra? För det var väldigt liksom hetsiga, mycket reaktioner från sidan.
I grund och botten tror jag de här sista matcherna påverkar alla lag. Det blir lite mer stå på spel. Varje poäng är liksom oerhört viktig. Alltså det känns som att det kanske kommer att se ut lite åt det här hållet. Sen kanske Oskarshamn vill spela lite mer fysiskt än vissa andra lag, och då blir det så här.
4 matcher före grundserien slut, före slutspelet börjar. Hur nära är Rögle sitt bästa jag, skulle du säga?
Jag tycker vi spelar bra. Alltså vi har bra hög nivå. Fortfarande så är vi där och kan vinna varje match, och vi har en bred trupp. Många spelare spelar väldigt hög kapacitet, jag ska säga allihopa nästan, men vi har väldigt starka offensiva spetsar, så att det ser väldigt bra ut.
Och idag kom besked att Malmö har fått ytterligare smitta i laget och att datumet för starten på slutspelet kommer att senare läggas. Hur ser du på den situationen?
Vi har ju varit beredda på att det blir omställning den här säsongen. Synd bara att det ska bli nu på slutet av säsongen. Men samtidigt så vi får ta det vad det är, och vi får väl träna på hårdare under den perioden. Och bibehålla matchformen så gott det går. Givetvis har man spelat ganska nära in på för att behålla matchform på det sättet. Men det är vad det är, så att det gäller att liksom hålla hög kvalitet på träningarna och hålla ett fysiskt spel på träningarna också. Utan att köra över varandra för att liksom bibehålla den känslan av att det är match.
Hur mycket van- och rutinmänniska är man? Hur mycket ställer sånt här till när förutsättningarna förändras?
Men det är lite grann.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Att man ska börja träna massa i slutet av året, det gör man början av säsongen. När man får sådana här veckor, när det är långa träningsperioder, så blir det en annan känsla än vad det är när man bara rullar på med matcherna. Så att, men det är lika för alla i stort sett, så att, det är bara tal för det.
Nu kommer inte slutspelet börja för en bit in i april, det är onekligen nya tider. Har du någon tanke eller idé kring vad hoppas du slutspelet blir? Ser du framför dig ett slutspel som är precis som vanligt, eller vad tror du kommer att hända?
Ja, men det hoppas jag verkligen. Jag hoppas att vi kan flytta på utan några problem för lagen som är där. Så att, det är otroligt viktigt för hockeyn och för slutspelet att det liksom inte är något strul, utan när vi väl drar igång så rullar det på. Så det blir helt och hållet fokus på det sportsliga. Så att det är det jag hoppas på.
Sista frågan. Ni börjar i kvartsfinal. Vem vill du möta?
Kommer jag inte svara på. Så är det. Nej, men det, man ger aldrig motståndarna en sån gratis chans, att det på så här. Men vi tar det motståndet vi får.
Ja, där lämnade han mycket öppet för spekulationer. Han vet vilka han vill möta alltså, men inte berätta det.
Det vet väl poddlyssnarna, vet väl också vilka Rögle borde vilja möta efter förra veckans avsnitt, eller?
Just det. Det är ju Djurgården, om de kommer dit så långt.
Djurgården! Stämmer.
Just det. Får man bjuda på lite bonusmaterial från intervjun?
Ja, det är rumsrent.
Ja, det är det. Jag tog upp inför intervjun och sa att jag har kommunicerat nu att det är mer strul i Malmö, så att datumet kommer att skjutas upp. Då skrattade han och sa, de jävlarna.
Men han menar inte allvar, va?
Nej, det gjorde han inte. Det var med största glimt i ögat. Men han har väl spelat i Rögle halva sitt liv. Så då får man väl derby skoja om Malmö. Tror ni han vill möta Malmö?
Nej, det tror vi ju inte. Det konstaterade vi ju förra veckan att det tror vi faktiskt inte.
Vi gick ju inte igenom vad all varje spelare har för personliga preferenser när det kommer till slutspelslagarna.
Det blir nästa veckas avsnitt. Det är 8 timmar långt.
Ja, men det är ju alltså så att Malmö har återigen coronafall i sin trupp för tredje gången den här säsongen. Och jag skulle faktiskt vilja lägga ett par goda ord om Jocke Fagervall här, tränaren. Okej, jag vet att ni inte tycker om att höra positiva ordalag om Malmö. Men när han går ut och säger att han tycker att det är skämmigt i kvällsposten, så lider jag lite grann med Jocke Fagervall därför att det är ju ingen som med vilje vill dra på sig coronasmitta, och det går inte att hindra det till 100%. Så jag tycker inte att Jocke Fagervall ska behöva ta på sig den, vad ska man säga, ta på sig hela den och tycka att det är skämmigt och genant att de är orsaken till att ett slutspel måste flyttas fram för att grundseriematcherna helt enkelt behöver mer tid på sig för att genomföras. Så det är bara tråkigt för alla parter, men det är... Jag lider med Jocke Fagervall, så kan jag säga, och hela Malmö och hela SHL, men han ska inte skämmas för det.
Nej, det är väl en ödmjuk hållning i en svår tid att han tycker det är tråkigt att de inte besvär med att hålla med dig. Det finns väl inte så mycket vits med att leta syndabockar här, det är som du säger. Det är ingen som gör han. Det är ingen som tycker att det här är kul.
Vad är konsekvenserna då att slutspelet faktiskt flyttas fram och det Vi vet ju ännu inte. Det är ju ett antal omgångar kvar dessutom i den här haltande tabellen. Det kan ju vara andra lag som också får in coronasmitta igen, så att det blir ytterligare förskjutning. Det är ingen som vet det.
Nej, det vi vet är väl att kvartsfinalerna var tänkt att börja den 1 april. Men så kommer det inte bli. Man kommer att senarelägga det. Och sen kommer de återkomma med mer exakta datum. Jag vet inte om det om tror ni att det har någon koppling till idrottsminister Amanda Linds utspel igår om att det skulle kunna bli publikinsläpp från och med 10-11 april, även om Folkhälsomyndigheten har tonat ner det.
Ja, det tror ju inte jag. Jag kan inte se att ett lag skulle hitta på coronafall. Och två, hitta på det för att ta någon slags offerroll för hela SHL att ska få komma in publik senare.
Nej, jag menar inte så. Jag menar snarare om SHL slår två flugor i en smäll och man märker att det här med Malmö, ja, men då flyttar vi fram för då kanske vi kan ha någon publik på läktarna från och med 10-11 april. Tror ni att det har någon samband?
Ja, jag tror helt enkelt att det schemat räcker till. Tidigare har de sagt att nu står vi på sista chansen här. Kommer det ett utbrott till i något lag och vi måste flytta fram fler matcher, då spricker det. Då måste vi flytta fram slutspelet. Och det är precis det som har hänt. Och dessutom SHL eller som organisation eller lagen kan ju bevisligen ändå inte gissa eller tippa eller förutse eller räkna med hur det ska bli det här med publiken. För det kommer ju nya besked från olika sidor hela tiden som dessutom motsäger varandra. Så det är helt omöjligt att överhuvudtaget räkna med någonting. Vi diskuterade innan idag på vårt möte Hjelm. Och jag sa att den dagen jag ser då säger att det inom hockeyn blir 300 personer gå igenom vändkorsen i Catena Arena och sätta sig på läktaren. När jag ser det med egna ögon är det första gången jag liksom kan verkligen tro på att det kommer att bli så. För att det kan komma ett besked imorgon som säger att ja, det är fritt fram och sen dagen efter så stryps det igen och så tas det tillbaka. Man förstår ju också att alltså folk, alla ni som lyssnar som vill inget hellre än att se match för live, speciellt nu under den här tiden på säsongen. Saker och ting ska avgöras, att man kastas mellan hopp och förtvivlan på det sättet kan ju också vara påfrestande, men som sagt summa summarum för mig är att speciellt när man sätter ett sånt datum som är, nu var det ju så att bakgrunden är att Amanda Lind, idrottsministern, i den här intervjun öppnar för att i den allsvenska fotbollspremiären i samband med den då den vad sa du, 11-12 april eller något liknande
någonstans där, ja,
kan öppna arenorna då till viss del såklart påbörja det. Hon öppnar för den möjligheten att det kan bli så att Folkhälsomyndigheten hade gått med på det ungefär. Och sen då på kvällen så sa Anders Tegnell att det är liksom inte alls troligt att det blir så. Men när man tittar så långt fram idag, då tittar man en månad fram. Alltså i det här vi lever i med den här pandemin så är en månad är liksom oceaner av tid. Det kan ju hända så otroligt mycket på 4 veckor. Det kan svänga brant upp eller brant ner. Belastningen på sjukvården kan öka eller minska och dessutom kan läget vara otroligt annorlunda region från region. Så ens ta ett sånt besked på liksom riktigt knivskarpt allvar känns ju jättelångt borta i min bok. Alltså man får, det är liksom om de kommer och säger att nu, idag är det måndag, på torsdag så tycker vi att idrottsarenorna kan börja ta in 200 personer. Då känns det skarpt för mig. Det känns inte skarpt nu för att det kan hända så mycket.
Jag håller helt med dig Linus. Det är enormt mycket tid där det svänger från en dag till en annan. Så det går ju inte att veta någonting nu.
Nej, men det vi vet är ju i alla fall att slutspelet inte ska spelas när det var tänkt. Och det innebär ju också, jag vet inte, som sagt, de har inte kommunicerat ut några nya datum. Men bara kastar upp det, kan man tänka sig att det blir komprimerat på något vis? Att man skippar play-in, kan det bli bäst av 5 i kvartsfinaler? Kan man förlänga det in mot månadsskiftet maj-juni trots att det ska spelas ett VM? Där finns ju ganska många frågor att besvara just nu.
Det kan ju vara så om det fortsätter och läget är lika allvarligt framåt maj runt om i Europa att man någonstans ändå tänker att men, vi kan inte spela VM. Då öppnas det ju Fast det måste man ju veta tidigare i Sverige. Mm. Man kan ju inte utgå från att VM ställs in. Så att det är ju snarare kanske troligt då att man kortar, precis som volleybollen har gjort, kortar matchserierna, tänker jag. Nu är det spekulation igen från min sida då. Eller igen, det är en spekulation. Jag vet inget, men det låter ju rimligt någonstans att ska man börja i någon ände så börjar man att korta matchserierna. Det har ju ändå avgjorts tidigare i historien matchserier som är mindre än bäst över 7.
VM ligger nog där ligger. Det rukar man ju inte på. Man får nu försöka hitta ett sätt att klara sig inom det här fönstret man har. Jag vet inte. Det var intressant tycker jag. Innan jag spelade in den här ljudsnutten med Mattias Sjögren så snickesnackade vi kort bara om läget. Och som han sa, det kanske att man hamnar i ett läge att man får spela back-to-back matcher liksom, att man för att minska på resandet, så att liksom Rögle ska möta Skellefteå, att man åker upp till Skellefteå och spelar två matcher där och sen kanske man åker hem och spelar två matcher hemma. Det är väl faktiskt också en intressant tanke som säkert är ett alternativ.
Alltså det beslutet borde man redan ha tagit tycker jag, oavsett gårdagens besked och icke-besked om publik. Det borde ha varit hur enkelt som helst att för länge sedan bestämma, okej, vi har ett väldigt oklart läge, förmodligen kanske vi inte får in en publik, vi ser till att göra allt vi kan för att minska på resandet, vi lägger bubblor, två matcher i taget på vardera ort. Det borde stå högt på dagordning oavsett vad som väntar.
Ja, men jag tror som ni, alltså jag tror att det kommer att bli så. Helt enkelt. Det låter väldigt logiskt att man skulle lägga upp det på ett sånt sätt för att minimera risker helt enkelt. För får man ett utbrott i något lag under ett slutspel, då finns det inga alternativ heller. Det är väl att lämna VO, gissar jag, på något vis. För då kan du inte flytta fram det på något annat till några nya datum. Så då kommer jag vad man kan för att ta bort så mycket risk man som bara är möjligt och att då flyga ut på ner till Skellefteå två gånger på 5 dagar eller någonting. Det känns ju, även om det blir sportsligt, inte alltid som det har blivit med förutsättningar och så. Så jag blir förvånad om det inte löser det på det viset helt enkelt.
Vad ska du säga igen? Du kan få säga först så ska jag avsluta coronaresonemanget med en lättsam tanke sen.
Ja. Vart var vi någonstans? Nu tappade jag tråden här.
Flyger upp på nöt i Skellefteå.
Slutspel.
rent sportsligt.
Du får kanske sjunga för honom längre så han vaknar.
Exakt.
Ja, rent sportsligt så finns det väl bara förlorare på det här när det förskjuts. Men finns det något lag, kan det finnas något lag som är mindre förlorare på det? Rent att man tappar... Vissa lag har ju spelat klart snart medan andra ska spela vidare. Man får längre väntan, inte slutspel. Att man tappar någon procent form eller så. Finns det någon sån aspekt i det här?
Nej, jag vet inte. Jag tror, jag pratade lite med Samuel Jonsson om det idag. Han sa liksom att i början var vi väl kanske mer påverkade av nu. Som han sa, liksom, man står och väntar för att gå in och handla. Står man och väntar utanför en affär liksom. Hela vardagen är helt annorlunda. Det är klart att slutspel också är det. Man är så van vid att ingenting är som det brukar vara. Så att, nej, jag tror som han liksom att det är ingen som mer påverkas mer eller mindre. Det enda skulle kunna vara om det finns lag som har skador på nyckelspelare, att man liksom kanske hinner få tillbaka någon mer. Det kan ju betyda ganska mycket. Så här, kanske framförallt för dem som är illa ute som ska in i ett kval och kanske har en kapten eller en veteran eller någonting som kan komma tillbaka. Det kan ju vara, faktiskt vara skillnaden på att man vinner eller förlorar en 7-matchserie.
Nu får du runda av med en liten lättsammare och få ner mig på rätt humörnivå igen, Daniel.
Jag bara står framför mig att det går jättebra med vaccineringen nu. Och så när det kommer till slutspelet så blir det världens russinkalas i Halland. Det sitter bara en massa nyvaccinerade 75 plus medelålder på 75, över 75 i arenorna som sitter där och är tokglada och hejar på sina lag. Det hade väl varit en vacker bild.
Vilka håller du på, Egon? De där gröna och vita.
Nu är du åldersfascist. De är ju piggare och starkare än någonsin. Vilka är det som skickar de ystraste mejlen till oss? Det är ju bara veteraner.
Vi vet inte vilka som finns i din säck, Daniel, men vi börjar ana.
Okej. Okay. Det hade varit, jag tycker ju bara att det hade varit roligt att snart få sällskap någonstans. Så att vi håller oss undan att det går på rätt håll någonstans.
Vi har ju ett gäng lyssnarfrågor också. Men innan dess bara slänger in en sak här nu. Det kan vara lite spännande. Jag känner att jag vill göra det.
Okej.
Okay. Vilka hamnar i kval och vilka åker ut? Det handlar ju inte om Rögle. Men jag vill bara höra vad ni tänker. Hur går det?
Passar ganska bra som ett intro faktiskt till en fråga. För då kan jag ta den och så kan vi prata om den. Det är Lars som skriver till oss. Lars Jonsson skriver: hej på er alla tre, lyssnar med stort intresse på varje avsnitt av Röglepodden. Skulle uppskatta om ni i nästa avsnitt kunde ta upp vad som gäller för nedflyttning från SHL till Hockeyallsvenskan respektive uppflyttning från Hockeyallsvenskan till SHL. När man går in på nätet så får man ingen tydlig bild av vad som gäller. Spelar de lag 13 och 14 placerade lagen en inbördes matchserie om 7 matcher där förloraren flyttas ner till Hockeyallsvenskan? Ja, det är precis så det är. Lars har full koll på läget.
Bra, Lars. Men vilka kommer att vara där? Och vilka kommer att åka ut? Och vilka kommer vi få upp i SHL?
Ja.
För att ta följdfrågan som Lars inte ställde, men som han ska få svar på också.
Vilka har vi i Jumbo-finalen?
Ja, men alltså, jag har ju trott ändå någonstans att tidigare att HV eller Brynäs ska sprattla till och få in ungefär, inte kanske i samma utsträckning, men något Malmö-liknande som de gjorde nu när de hamnade i någon slags kollektiv. Så här, nu skärper vi oss mode och vinner ett gäng matcher och hittar något. Men de här två klubbarna fortsätter egentligen bara att förlora. De är heller inte särskilt nära. Alltså att signalerna är ju inte att det beror på att HV åker runt och förlorar, att de har otroligt svårt att hitta målskyttet och bara det lossnar, utan det verkar vara helt strukturella och mentala liksom strul. Så att HV får kvala känns det som. Och sen Brynäs eller Oskarshamn. Jag lutar väl allt mer åt att det blir HV och Brynäs där nere till slut ändå.
Daniel?
Ja, jag tror också det. Jag tror också att HV och Brynäs, de får liksom ingen fart. De förlorar fel matcher, det lyfter aldrig. Oskarshamn har väl ingen formkurva från stjärnorna heller direkt, men det känns ju ändå som att de har ett lite annat driv och kan liksom kriga hem en trea här och en trea där och,
Ja, men Oskarshamn är också vana vid det här läget. De är ju förberedda på att mycket talar för att vi kommer kriga för att undvika kval den här säsongen. Det kommer nog att vara så. Nu är de där de, vi har förväntat oss att vara ungefär i det här läget. Vi är förberedda på detta och vi har varit där förut. Medan Brynäs och HV är inne i någon slags konstant chocktillstånd. Kanske framförallt HV, som jag kan inte minnas att de har varit i det här läget någon gång sedan jag började följa. Det är liksom helt främmande för dem att sitta i den här sitsen. De har bytt tränare, de har gjort liksom värvat massa spelare och försökt att panika sig ut ur det här läget. Ingenting har hjälpt. Och sen när de väl hamnar i en sån här bästa 7-serie, alltså, reder de ut det då och hanterar det? Det vette sören alltså.
Alltså det här är ju ett historiskt ögonblick också i Röglepods sammanhang, eftersom vi tre är fullständigt eniga. Jag är övertygad om att HV kommer att landa sist och Brynäs kommer också hamna där nere, precis som ni har varit inne på. Och det tror jag faktiskt talar för att HV71 klarar sig. Därför att jag är mycket inne på sånt här med mentala spöken. Brynäs vet att de har förlorat. Man kan gå tillbaka i historien. De förlorade SM-finalen 95 mot HV. De förlorade SM-finalen när Ted var i HV. Det var väl 2017, va? Och Brynäs har jättesvårt av vana nere i Jönköping. Så jag tror inte Brynäs reder ut om det blir Brynäs HV faktiskt. Jag tror att Brynäs ryker av den anledningen. Inte för att HV är bättre, för det är de bevisligen inte enligt tabellen. Men just mellan de två lagen. Skulle det bli Brynäs Oskarshamn, då tror jag att Brynäs klarar det. Och då grundar jag det på att Brynäs har en bättre målvakt i grunden än Oskarshamn. Men jag tror precis som ni att det blir HV Brynäs och Brynäs får lämna och att Timrå kommer upp.
Intressant. Jag håller med dig nog i bottengänget. Vi ska också informera Lars om att för ovanlighetens skull är det ju ganska logiskt att uppflyttningen fungerar precis på samma sätt som slutspelet gör i SHL. Tidigare har man behövt både en ingenjörs- och en ekonomutbildning för att kunna reda ut hur det ska fungera. Men i år är det ju så pass enkelt att det funkar på samma sätt med slutspel och play-in och att man liksom slutspelar sig fram till en final och där vinnaren går upp helt enkelt. Sen om det ser ju ut att vara Timrå i pole position där, men det ska också bli intressant att se.
Så för tydlighetens skull bara, Daniel, där hockeyallsvenska final och allt sånt är borta, utan det kan lika gärna bli lag 5 som tas upp till SHL i hockeyallsvenskan som då Timrå som överlägsen ledare.
Precis, det är precis som i SHL så är lag 1-6 går direkt till kvartsfinal och 7-10 spelar play-in. Så först play-in som en slags åttondelsfinal och sen kliver de in och så är det kvartsfinaler, semifinal och final.
Mm. Perfekt.
Gott snack. Har du något mer på din lista som du vill snacka om, Hjelm? Ska vi gå på nästa fråga?
Ta nästa fråga. Jag har något mer på min lista, men vi tar din fråga emellan.
Benjamin Albertsson skriver: älskade Rögle-podd. Ingen dålig första rad.
Det blir man glad av.
Det kan du ta en gång till nästan.
Älskade Rögle-podd.
Nej, underbart.
Är det inte dags att diskutera Dennis Everbergs 6 matcher långa måltorka? Vad kan det bero på? Notera att hans senaste mål kom mot Brynäs den 16 februari. Samma tid som du började snacka om Schweiz. ... Ett stort tack för en fin podd.
Men mackan fram till Simon Ryfors igår då, den räknas inte som ett mål såklart. Men den räknas inte in i Everbergs eventuella framfart i Rögle.
Den blev svår att sätta på målkontot i alla fall. Men det var en grann passning.
Intressant spaning. Det är det verkligen. För att det är ingenting som jag tror någon av oss har tänkt på. Att han har gått ett gäng matcher utan att göra mål. Sen om det har... hör ihop med det här Schweiz-ryktet. Det tror jag inte. Det tror jag inte mest för att Everberg själv gjorde en intervju med oss där han inte la locket på utan adresserade detta och berättade att han hade tackat nej till det här budet. Och att han trodde dessutom att han skulle stanna i Rögle. Så han pratade öppet om sin framtid där. Så det kändes inte som att han var påverkad och tyckte det var något dramatiskt som skulle ta fokus från det han gör nu. Men... som sagt, intressant att han, vi pratar om Tambellini som öser in mål just nu inför slutspelet. Everberg är säkert sugen på att hitta sin målform de här sista omgångarna in till slutspelet, han också.
Ja, jag tror, ibland kan man ju se på spelet att de går runt och ser frustrerade ut och att ingenting stämmer. Så jag tycker inte man ser de signalerna hos Everberg. Jag tänker väl att det kan dels ha med tillfällighet att göra eftersom Ryfors och Saar har ju fortsatt liksom producera. Hade liksom den kedjan haft ett generalformsvacka och inte skapat någonting, då hade man kunnat sätta det på det kontot. Men det gör ju att jag tänker att det har lite grann med tillfället att göra. Ibland gör man mål förra matcher och ibland gör man inte mål på 6 matcher. Sen finns det väl några matcher, möjligt att den svackan kom innan, men Ryfors har själv pratat om att deras kedja har haft några matcher där de inte riktigt har hittat sig själva och kommit upp i liksom sin nivå. Andra kedjor har fått kliva fram. Så, men det är väl kanske lite tudelat.
Men det är också intressant för Everberg har ju faktiskt inte gjort, precis som Benjamin skrev, inte mål sedan den här Brynäs-matchen. Och sen hade han ett gäng matcher helt utan poäng också tills de här 2 assisterna kom mot Oskarshamn. Så att de andra har producerat, absolut, men det har ju stått 0 i kolumnen för Everberg. Bara en liten parentes till resonemanget apropå mål och assist och produktion.
God. Ska jag ta en fråga till?
Ja.
Anders Ebbesson skriver: hur många mål har Rögle gjort i en 52-matchsserie? Och hur många poäng som mest? Kan man slå rekorden i år? Och det är precis vad man kan. Just nu är Rögle då uppe i, eller till och med redan har gjort, just nu är Rögle uppe i 155 mål om jag har fått rätt på min kulram.
Stämmer.
Och det är detsamma som nytt all-time high i högsta serien. 08-09, då Cam och Chris älgar runt som skålade bävrar i Rögle-tröjan. Då gjorde man 152, alltså 3 mindre nu, och då har man 4 matcher till på sig. I fjol, eller förra säsongen, gjorde man 149 och säsongen innan det 130. Så 155 i skrivande stund idag, bäst genom tiderna, och vi får väl anta att det kommer att bli någon till, någon mer än så.
När du pratar om bäst genom tiderna, då menar du Rögle jämfört med Rögle, inte jämfört med alla andra lag i SHL? Nej, genom tiderna?
Jag har tittat på Rögle liksom i högsta serien. De har ju haft några vilda liksom allsvenska år där någon Högard eller Arlbrandt har vunnit poängligan på typ 70 poäng eller något. Men om man liksom ändå koncentrerar sig till säsonger i högsta serien med nuvarande liksom serieupplägg. Och även när det gäller poäng så har man redan satt nytt all time high. Man står på 94 poäng nu, va?
Stämmer.
Och för säsongen tog man 92 totalt. Och säsongen innan dess 75. Är ju också, vill ni kommentera detta på något vis?
Siffrorna talar ju i mångt och mycket för sig själv vilken säsong de faktiskt har gjort. 26 vinster, 12 oavgjorda, 10 förluster. Av de oavgjorda så har 5... nu är jag snurrig. Skitsamma. De har vunnit mycket i alla fall.
Det kan vi enas om. Man kan väl också bara få liksom, jag tror att alla har klart för sig att det gått bättre och bättre under Brodna Abbotts tid. Man kan väl ändå säga säsongen innan de kom hit så slutade Rögle på 13:e plats. Säsongen de tog över när det såg ut att gå mot Häcklefjäll mitt i där, då slutar man 11. Sen har då slutplaceringarna i serien varit 9:e plats, 3:e plats för säsongen och nu 1:a. Så att 13, 11, 9, 3, 1 är ju en hyfsad stegring, får man säga.
Har du fler frågor eller ska jag dra en sista spaning?
Nej, du kan dra en sista spaning.
I självgodhetens namn då så ser jag med glädje hur Luleå börjar dra sig mot 5:e platsen. Som jag ju tippade innan säsongen och fick ganska mycket hån för det. Men nu har de ju bara en poäng till godo på Frölunda i samma antal matcher. En poäng till godo på Örebro som har en match mindre, färre spelad heter det. Så Luleå är på väg ner, kan till och med bli sämre än en 50 plats. Ja, Leksand har ju en match färre spelad också, kan gå upp på 79 när de har spelat sin 47. Luleå kan hamna utanför topp 6. Luleå kan hamna utanför topp 6. Känn på den.
Tänk att jag har väntat flera veckor på att du ska ta upp detta. Det kommer ändå senare än jag förväntar mig. Jag tycker så här att vi avvaktar avslutad grundserie. Och sen så får antingen jag och Daniel varsin dumstrut. Eller så får du din eftertraktade. Vad var det vi hade för något år sedan? Sombrero när man har haft rätt eller vad det nu var.
Mm. Jag trodde så att vi skulle avsluta med att sjunga We Shall Overcome. Eftersom ni har hållit på att sjunga.
Jag vill bara avsluta utan att kommentera det Jens sa, så vi liksom slipper det, så vi kan bara runda av nu.
Luleå kan sluta utanför topp 6. Jag kan ha ruggigt fel. De kanske inte är i närheten av topp 5 eller 5:e platsen. När det, väl
det, är ändå, det är ändå värt att kommentera. Du får ge dig rätt an. Jag såg inte alls den här dippen komma. Tycker de ser inte alls ut som man trodde. Min sista grej ska jag väl säga att nu är det ju Linköping Rögle imorgon och det har ju kanske inte förutsättningar att bli säsongens häftigaste match kanske. Däremot är jag mycket nyfiken på att skriva krönika på lördag på det Rögle Växjö i Katena som är en klassisk seriefinal som kanske kan bli ganska vägledande för vem som ska vinna grundserietabellen. Det blir väl verkligen en försmak på slutspelet. Det ska bli intressant att se liksom, cyniska, smarta Växjö mot Rögle. Det ska bli kul att se fram emot det.
Och Linus vill fortfarande inte kommentera Luleå.
Ja, som sagt, jag avvaktar till vi har ett slutresultat.
Väl påverkad av Melodifestivalens framröstningar. Jag Exakt. Avvaktar tills juryn har lagt de sista rösterna.
Precis. Ja.
Tack ska ni ha, ni som har lyssnat. Tack till Tack. Er, Daniel och Linus. Och, ja.
Du vet om du också ska tacka.
Vågen Försäkringsbyrå. Ska Ängelholm.
Vi. Just det.
Ska vi tacka våra lyssnare också och önska dem en magisk vecka i denna vårstart.
Och så att ni slipper gå in och söka överallt och så kan vi bara berätta att Mattias Hjelm finns inte på Spotify. Så ni kan skippa det.
Man ville gå in och göra en spellista med Hjelms bästa moments så hittar man inte den.
Precis.
På Spotify. Nej, men det är bra att veta.
Det är ett bra tillägg till grann.
Den går hit, den går dit, den går runt en liten bit och den startar på ett kick till en makalös manik. Chip!
Hej!
Hej!
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.